Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Sen kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lärjungarna ägnar sig åt en av sina favoritsysselsättningar, nämligen att försöka avgöra den inbördes rankingen. Och det här är en lite makaber diskussion som pågår, för Jesus har bara verserna innan den här berättelsen tog sin början nu idag sagt till dem: en av er som sitter här kommer att förråda mig. En partydödare kan man väl säga, en sån kommentar. Och de börjar ju genast diskutera då, vem är det svarta fåret, vem är skurken här, vem är det vi inte kan lita på? Så glider det ju självklart över då till, ja det kan ju inte vara jag, för jag är ju lite bättre än alla andra. Och jag har ju liksom fått lite mer förtroende och jag har en annan position. Och så diskuterar de där helt plötsligt, vem som är störst, vem som är vackrast och vem som är bäst. Och detta strävande efter makt och efter inflytande, efter positioner och efter synlighet har förstört så många gemenskaper i alla möjliga sammanhang. Det handlar inte bara om kristna gemenskaper utan i alla möjliga konstellationer. Ett av djävulens namn är Diabolos. Det betyder den som kastar isär. Den som splittrar, den som drar undan saker och ting från varandra. Och ser man ut över vår värld idag så får man väl ändå säga att han är synnerligen aktiv. Håller inte med om det? Det misstänkliggörandet av den andra som pågår. Skuldbeläggandet, syndaboxletandet visar på att Diabolos tyvärr har allt för mycket framgång. Och även i kyrkan. Alltså vad det som vi har förlorat, det är viljan att lyssna till den andra. Viljan att mötas ansikte mot ansikte och att på allvar försöka förstå den andra. Det är bara att kolla på partiledardebatterna. Sitter de och lyssnar på varandra? Nej, de väntar ju bara på sin tur och får hugga på sitt liksom. Jag kom på det nu, det har jag inte skrivit in i mitt utkast, men Amish-folket är ett läckert folk, känner ni till dem? De har inga telefoner. Och de har en telefon på gården som står långt borta ifall en brand skulle komma så de kan ringa brandkåren. Varför har de inga telefoner? Är de teknikfientliga? Ja, det är de också. Men framförallt handlar det om att de ser så här, det viktigaste är när vi ska lösa någonting, då måste vi mötas ansikte mot ansikte. Vad vi behöver återerövra i kyrkan är viljan att mötas, även sin meningsmotståndare, för att lyssna. Förmågan att lyssna. En del sådana grupper har ju den regeln att man får inte avbryta, utan nu först får en person berätta så får alla sitta och hålla käften. Jag vill ju bryta in och säga, men tänk så här. Låt oss lära oss att lyssna. För många har det blivit viktigare att ha rätt än att ha en relation. Men med er är det annorlunda, säger Jesus. Tatuera in det på kroppen. Ja, jag har inga tatueringar. Min fru har förbjudit det. Annars hade jag tänkt ha Malmös 2 guldstjärnor. Nu får jag aldrig mer komma tillbaka hit. Alltså vad världen idag desperat behöver, en kyrka som gestaltar det annorlunda riket, som jag kommer tjata om, som blir till ett hoppets tecken för världen. Jesus säger till Pilatus när han står inför rätta inför honom: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Att vara kristen är att vara annorlunda. Det är att odla en annan slags kultur, att leva efter andra värderingar, vara en annan slags människa på ett sätt. Vår tid och vårt samhälle lever felvänt, det är det som är grundsynden, det lever felvänt. Och vad den heliga ande vill göra i våra liv genom helgelsen, det är att göra oss rättvända. Så att vi får smaka det kommande riket och bli en försmak som vi delar ut till alla andra. Men det är annorlunda. Det är som nu när flyttfåglarna är på väg söderut. Den kristna flyttfågeln kör åt andra hållet. Kommer upplevas, du är dum i huvudet. Det är fel riktning. Och temat som jag försöker belysa idag, det är just det. Enheten i Kristus. Det är en bön som ligger överst på Jesu hjärta och som står i bjärt kontrast till diabolos som vill splittra, söndra, för oss isär. Hans namn är istället Kristus, alltså fredsfursten. Om ni tror att det bara för att ni har blivit kristna och fyllda med den helige ande och får till en fantastisk liturgi så kommer församlingen sedan vara ett paradis. De som lever med den tron kommer förr eller senare få en obehaglig överraskning. Alltså letar du efter en väldigt härlig och perfekt församling så gå inte med där, för du kommer förstöra den. I alla församlingar som Paulus grundar så förekommer det konflikter, syndafall, märklig undervisning. Det finns inget undantag. Alla är problemförsamlingar. Det är därför vi har Nya Testamentet, för det är problembrev. Orsakar att vi måste lösa det här eländiga problemet. Och i Filippi, som är dagens episteltext, är det två, tror man, starka kvinnliga ledare, Evodia och Syntyke, som har hamnat i luven på varandra. Och församlingen håller på att slitas isär. För man vet ju vad som händer då när den här maktkampen uppstår, eller vad det nu egentligen handlar om. Då sitter man vid fikaborden och man börjar fråga, vem ska jag heja på? Vem är mest andlig av de här? Vem är mest bibeltrogen? Vem är mest visionär? Vem känner ni äldre? Att vara indragen i kyrkan innebär inte att vi har kommit till en fristad där allt är lugn och ro, utan som jag betonade starkt igår, vi kallas in i en störig klass. Det är vår hemuppgift hela tiden att lära oss att älska, förlåta och stå ut med varandra. Så hur går vi då den här annorlunda vägen? Jag säger, men er är det annorlunda. Ja, Paulus ger oss en vägledning i sin text idag från Filipperbrevet. Att kyrkan faktiskt kan vara en plats och odla en kultur som blir till ett hoppestecken för världen. Och grunden för allt detta är det jag kallar för den trinitariska dansen. Vi ska ha ett dansseminarium på Riktad, men man kan alltid i samband med att man umgås med Gud leva i en trinitarisk dans. Det fanns det här uttrycket nämligen från Paulus: tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken, gemenskap från anden. De flesta bibelforskare ser i detta en trinitarisk lovsång. Alltså fader, son och ande som lever i fullständig frid, kärlek och glädje. Alltså fadern ger av kärlek allt till sin son. Och sonen tar emot allt från fadern och ger tillbaka allt till fadern. Och den kärleken mellan fadern och sonen är den heliga ande som i sin tur spränger kretsloppet och för kärleken ut i världen. Och i den dansen som pågår i evighet är vi indragna. Halleluja. Ja. Där finns ingen kamp om positioner eller inflytande eller vem som ska få mest eller sådär, eller anseende. Och där i den märkliga, härliga, mysteriska, fantastiska relationen så är vi indragna genom vårt dop. Och så ger ändå Paulus oss några som ledpunkter på hur går vi på den här annorlunda vägen som skapar enhet, frid och försoning i kyrkan. Det första han säger, lev i samma kärlek. Och i församlingen i Efesos som man också har grundat så är det också problem, spänningar och konflikter. Judar har kommit till tro på Messias, hedningar har kommit till tro och nu sitter de vid samma bord men väldigt, väldigt långt ifrån varandra för att de tycker så olika om kultur, om traditioner, om matvanor, om vilka helgdagar man ska fira, olika teologiska tolkningar och praktiker. Och Paulus försöker liksom inte försöka lösa, men kan vi ta den här maten på tisdagen och så har vi den här maten på onsdagen, utan han försöker förkunna vad är det som egentligen förenar dem. Och ett längre stycke från Efesierbrevet då. Kristus är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskapet om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Till genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vad är det som förenar oss? Det är Kristus och hans kors. Den översvallande kärleken. Och de som Gud har gett sitt liv för på korset och välkomnat kan inte du och jag säga nej till. Hur tror vi att vi skulle kunna säga nej till det? Och när vi personligen förstår evangeliets fantastiska budskap, när det landar på riktigt i vårt eget hjärta, då kan vi inte sluta oss, stänga ute andra eller nedvärdera andra troende syskon. Vi är alla syndare. Det är därför vi har syndabekännelsen. Vi är alla syndare som oförtjänt genom Guds nåd och utväljande införlivats i samma kropp. Det är inte vi som har beslutat om det. Och de Gud frälser är människor som inte alltid gillar. Det är syndare som kommer såra oss, irritera oss, bete sig på ett sätt som vi inte tycker är okej. Men Jesus söker upp dem här och inbjuder dem. Och denna mångfald kommer chocka oss, störa oss, irritera oss. Vi tycker ju så här, ja, Jesus är snäll och gullig som sitter och äter med tullindrivare och syndare. Nej, nej, det var inte snällt och gulligt. Det var extremt provocerande. Det utmanade alla helighetsregler och ordningar och hotade stabiliteten och makten och fromheten i hela Israel. Det var katastrof. Men så är det. Gud inbjuder fortfarande tullindrivare och syndare att sitta vid samma bord som vi. Och gemenskapen kring bordet kommer att utmana våra föreställningar, vilka som får med eller inte. Och de av oss som kräver enkla svar och avkräver andra besked om man är rättlärig eller ej kommer bli frustrerade. Guds hjärta verkar omfamna även de vi anser inte kvalar in. Och som vi tycker kanske är direkt olämpligt att inbjuda. Men grunden för vår gemenskap är korset. där rivs alla skiljemurar ner. Sen säger han, lev eniga i tanke och sinnelag. I vår kyrka, som jag även nämnde igår, så har vi en slogan nästan. Vi är inte en åsiktsgemenskap. Vi är en bordsgemenskap. Men nu verkar Paulus säga, nu ska ni tänka likadant och tycka likadant. Handlar enhet till slut om att vi tycker lika i alla teologiska detaljer och uppskattar gudstjänstens olika moment på precis lika mycket sätt? Nej. Den grekiska innebörden här är egentligen så här. Vilken riktning går vi åt? Går vi åt samma håll? Förstår vi vad som är kyrkans syfte, mening och mål? Vi är här, som sagt, för att lära oss att älska. Inte tycka lika i allt. Gud är ju inte ute efter konformism och likriktning. Han är ute efter mångfald. Men en mångfald där hela rörelsen framåt handlar om lär oss älska. Låt oss bli ett hoppets tecken. Lär oss att leva i fred och försoning. Tredje säger han så här. Lev fria från självhävdelse och fåfänga. Som jag har sagt innan så har jag ju typ 40 plus års erfarenhet av församlingstjänst. Och jag har sett en del konflikter och spänningar och studerat en del splittringar och allt möjligt. Och det har nästan aldrig handlat om så kallade teologiska ödesfrågor, även om de ibland har stått i förgrunden. Utan roten och orsaken till att det har blivit konflikter, spänningar och splittringar är maktlystnad, ambition, självömkan, oläkta sår, orealistiska förväntningar, bristande självinsikt, strävande efter anseende och inflytande, att man upplever att ens egna älskningsfrågor är hotade och inte minst att man måste vara lojal mot sin familjs teologiska arv. Min pappa eller farfar var ju pingstpastor, inte kan vi börja döpa barn nu. Hänger ni med? Många onödiga konflikter och spänningar skulle försvinna om vi började med att reagera på våra egna reaktioner. Det sa min andliga vägledare Hans Johansson till mig för liksom någon gång på början av 90-talet. Jag har fortfarande inte lärt mig det. Att reagera på sina egna reaktioner. Allt det du känner och tänker är inte rätt. Den sista människan man oftast får syn på är sig själv. Jag kanske måste stå här förresten. Ni har ju tv-sändningar. Det blir fel här nu. Nej. Ni har ju ändå gjort något så här flimmer för ansiktet så inte jag syns. Lyssna nu. Nu ska jag säga något väldigt uppmuntrande. Du är faktiskt inte alltid så himla viktig i sammanhanget. Jag vet att det här är sista gången jag får här. Okej. Förstå mig rätt. Vi är alla värdefulla. Vi är Guds avbilder. Vi har fått gåvor. Men ibland är vägen till salighet att inte ta sig själv och sin roll på allt för stort allvar. Blev du bortglömd när någon tackade för dem som tjänat under gudstjänsten? Du kanske inte fick bli ledare för den där hemgruppen som du hade räknat med. Om du tyckte att det var någon vid kyrkfikat som ignorerade dig och du hade räknat med att de skulle sätta sig vid ditt bord. Släpp det! Tror du att du och dina känslor är mittpunkten i universum? Att din moraliska kompass är allenarådande? Att du själv är den enda sanna kristna riddaren i blänkande rustning? Nej, det är du inte. Och du sitter ihop med andra i en relation som är viktigare än ditt korståg, än dina sårade känslor, än din besvikelse. Så lägg det här. Inte förneka att du blev sårad eller ledsen. Men lägg det i Jesu händer. Och se det som en skola att faktiskt lära sig att leva i ödmjukhet och förlåtelse. Sen säger Paulus, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det handlar inte om att leva i självförakt, att nedvärdera sina egna gåvor eller personlighet. En ödmjuk människa kännetecknas av att de är väldigt trygga och glada över allt det Gud har gett dem. Men som Dag Hammarskjöld, den bästa formuleringen av ödmjukhet är det Dag Hammarskjöld i boken Vägmärken. Ödmjukhet, att inte jämföra sig. Jag har fått gåvor. Jag är glad för dem. Jag är rätt bra på dem också. Jag är duktig förkunnare, säger min fru i alla fall. Men jag jämför mig inte med Karl eller med Allan sitter där nere, va? Ja. Eller andra lysande förkunnare. Och inte minst att få vara med och föra fram andra. Tänk, som jag sa igår, platsen att få tjäna andra, uppmuntra andra, välsigna andra. Den platsen är sällan upptagen. Ett problem i kyrkan är att vi har förväxlat funktion med position. Och därmed ansett att somliga tjänster är mer värdefulla och eftersträvansvärda än andra. Och när vi inte får just den synliga positionen så kanske vi tenderar att bli kritiska och missnöjda och går till angrepp eller byter kyrka. Hoppas vi har bättre tur i vår karriär där istället. Men att få nåden att se den andra, glädja sig över den andra och befrielsen att leva i självförglömmelse, det är den saliga vägen. Det handlar som sagt inte om att vi ska downsize oss själva och inte bruka de gåvor vi har fått, men se rikedomen i att andra får vara med och verka och blomstra. Och det sista Paulus sa i dagens epistel var, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. En av de starkaste texterna från passionsberättelsen är Johannes evangeliet. När det står så här från Johannes. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Hörde ni? Gud hade lagt allt i hans händer. Han hade utgått från Gud och skulle återvända till Gud. Hade de sagt det om mig? Då hade jag bara lagt mig och så bara... Kan lite mer vin, tack. Kom igen. Han hade ju alla skäl att sätta sig ner och bli betjänad, eller hur? Och så, vad stod det i evangeliet? Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som tjänar. Vad har du för ursäkt att inte vara tjänare då? Det finns inte alltid plats i lovsångsteamet eller predikostolen eller styrelsen eller vad vi nu kan tycka vara eftersträvansvärda funktioner. Men som sagt, som jag vill understryka, det finns alltid plats för en tjänare till. Som oftast verkar i det fördolda. Som sällan får några rubriker i dagen. Eller är budbäraren. För att nu är det EFS, ja. Eller budbäraren menar jag. Men för den som vill gå i Jesu fotspår, den annorlunda vägen, kommer få uppleva att Jesus orden i apostlagärningarna faktiskt stämmer. Det är saligare att ge än att få. Och när uppmärksamheten och belöningen från våra syskon uteblir, så finns det en som har sagt, den som ger den minsta ett glas vatten ska få lön i himlen. Inför vilken arena spelar vi? Vems tummen upp vill vi ha? Det mänskliga berömmet är ju konjunkturkänsligt och flyktigt. En dag kommer Gud säga till oss, Du har varit en god och trogen tjänare. Gå in till glädjen hos min Herre. Är det de orden du vill höra? Så när vi talar om att gå den här annorlunda vägen, att leva i fred och försoning, så är det viktigt att betona att vi inte kallas till att odla en snällhetskultur och en feghetskultur i kyrkan och städa undan alla konflikter och där tystnadens kultur råder. Det är ju tack vare att vi går den annorlunda vägen som vi också vågar dela det som vi kämpar med, det vi blir besvikna över, det som vi tyckte var märkligt. För vi vet att det sker, som Karl var inne på andakten igår, i kärlekens överskylande rum. Men utifrån det vi har lärt oss så vet vi, när jag bär fram någonting som skaver, när jag har någonting jag är lite irriterad på, så gör vi det inte för att ha rätt, utan för att vårda relationen. I ödmjukhet, där målet är försoning och upprättelse och med en ständig kritisk blick mot en själv och ens egna reaktioner. Så där, det var inledningen av min predikan. Nej, låt mig avsluta min predikan med några ord från Petrus. Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Magnus Malm kommenterar detta bibelsammanhang på följande sätt. På punkt efter punkt beskrivs här motsatsen till rädslans reaktionsmönster. Istället för att bedövas, var uppmärksamma och be. Istället för att låta hjärtat frysa till is, älska varandra. Istället för att låsa dörren mot andra var gästfria. Istället för att vaka över våra tillgångar, tjäna varandra. Istället för att tystna, tala Guds ord. Istället för att förlamas av vanmakt, använd de gåvor Gud har gett dig. Istället för självömkan, lev för att ära och förhärliga Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.